Jag läser ifrån andra krönikeboken, kapitel 7, vers 14. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Herre, vi beder att du ska tala till oss här i fortsättningen, käre Gud. Vi beder att du talar till oss som är samlade och Herre till vårt folk. Och Herre, framförallt oss som bär ditt namn, så att du får lyckas med oss i Jesu namn. Amen, amen, amen. Ja, den där versen, den känner vi väl till. Den brukar ofta citeras. Men vad man inte citerar så ofta är versen innan. Och den vill jag läsa nu. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk. Sedan kommer då alltså nästa vers. Och det, man kan ju inte rycka loss då bara vers 14. För vi ser ju att den är kopplad till vers 13. Eftersom det står men börjar den 14:e versen här. Och här står det att Gud säger om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Ja, det är precis vad vi har upplevt. Regn har inte fallit här i någon större mängd. Tvärtom, det har varit taketider. Och det är faktiskt många som har lagt fram det här. Att vi måste be om regn. Vi måste be om regn. Ja. Jag har skrivit två artiklar här. Som jag har då som kanske utgångspunkt här. Som jag lägger upp på flammor.com. Men ni kanske inte brukar läsa det. Så får ni budskapet här. Men annars lägger jag upp den första imorgon. Om Herren dröjer. Och då har jag rubriken. Bed om regn? Frågetecken. Bed om omvändelse? Utropstecken. Det är inte i första hand regn vi ska be om. Utan det är att folket vänder om. Och har Gud tillslutit himlen. Så har han gjort det med ett syfte. Ja. För att han vill få uppmärksamhet att vi ska vända oss till Gud. Ja. Och om han har gjort det så vem är vi som ska förändra det? Utan att följa de andliga lagarna. Det går inte. Nej. Och vi måste ha en hel gudsbild. Vi kan inte välja ut en favoritvers så här och hoppa över vad som står i versen innan. Men det är mycket av sådant som förekommer idag. Att man har skapat sig en egen gud som jag skriver här. En liten fickgud som man kan ta hand fram när man tycker det passar som nu när det är svåra tider. Och så här. Men om Gud har gjort detta. Det är en förvånansvärd tanke för de allra flesta. Men inte för oss som är Guds folk skulle det inte vara. För då har vi inte läst Bibeln. Då känner vi inte Gud. Och det är det som är avgörande för oss. Om vi förstår Guds syfte med det här. Och när jag höll på med det här så läste jag faktiskt också då Bert Stålhammar. En krönika i Hemmets vän. Han var inne precis samma tanke. Och om ni inte lyssnar på mig då så kan ni väl lyssna på Bert Stålhammar. För han har varit riksdagsledamot och han är klarsynt och han är nog docent. Och han är väldigt alltså intellektuell och skärpt i huvudet. Men dessutom kristen som tror på Gud. Tror på en hel Gud. Inte bara favoritverser. Han skrev så här i sin krönika bland annat. Den ovanligt tryckande värmen som plågat oss i veckor. Har det något samband med Guds straff? Frågetecken. Frågan är egentligen omöjlig att ställa i ett så sekulariserat samhälle som vårt utan att bli betraktad som psykiskt sjuk eller efterbliven. För att nu inte nämna takan som slår ut både djur och vegetation. Har det någon betydelse för vårt samhälle om justitieminister Morgan Johansson lovat att avkristna Sverige och inrikesministern Adlan Shekarabi förbjuder alla värderingar utom det socialdemokratiska frågetecken? Hur påverkas ett samhälle där elever på lågstadiet får besök av RFSL som berättar att man kan vara född i fel kropp men låter operera sig för att hamna rätt? I det fallet verkar dörren vara vidöppen när det gäller att påverka elever. Men att till exempel tacka Gud för maten är förbjudet. Och så skriver han så här sist. Jag skulle vilja se att allt vad landet har av kyrkoledare deklarerar om man fortfarande tror att det finns en Gud som både kan trösta och varna. Om inte så får väl stenarna i de nedbrända skogarna själva vittna. Det är bra skrivet. Ja. Och det är på pricken. För var är kyrkoledarna som vädjar nu till folket att vi ska omvända oss i det här landet? Nej då, man bara säger vi ska be om regn, vi ska be om regn. Och då blir man populär. Vad fint att vi ska få regn och det ska få växa i våra trädgårdar. Som är bruna, inte gröna. De är sönderbrända. Och vi får inte vattna. Det är vattningsförbud i stora delar av vårt land. Och jag läste också att i Blekinge så får man inte ens vattna blommorna i trädgården. I sina fina rabatter, utanför sina fina villor. Där vissnar nu blommorna ner och där är det brunbrända gräsmattor. Kanske att det kan bli en tankeställare att det finns tid att omvända sig nu. Och börja knäppa sina händer. Kanske till att börja med en självisk bön, sen regn. Men vi hoppas de får kontakt med Gud. Så att de blir omvända. För jag tror Gud håller tillbaka regn. Och att det här är bara inledningen till svårigheter. Som kan kulminera, som vi har hört här. Att människor springer i kaos. Och inte vet vad de ska göra. Och har man inte sökt Gud så står man där utan svar. Och man vet inte vart man ska ta vägen. Men vi vet det, för Herren är ett sköld och skärm, står det. Och det är han för oss. Och idag behöver det predikas omvändelsebudskap. Ja. Och jag säger det, tänk om alla som hade bett om regn. Och alla dessa böner som har betts i varenda kyrka ifrån frikyrka till stadskyrka, sänd oss regn. Om de istället hade tagit den tiden och bett, sänd oss en väckelse och en omvändelse i det här landet. Då hade Gud kanske lyssnat. Men jag tror att han sätter press här för att få våra ögon öppnade. Och det behövs ett andligt uppvaknande. Och det behöver börja med oss. För det står så här, men mitt folk. Som är uppkallat efter mitt namn. Det är inte hedningarna, det är ofrälsta. Utan budskapet är till oss, vi som kallas för kristna i Nya Testamentet. Om vi ödmjukar oss och ber. Det är där det måste börja. Och då kan Gud beröra människor till omvändelse. Ja. Nu, jag läste att den som har drabbats mest utav skogsbränderna uppåt landet. Ja, vet ni vad han är god för? 39 miljarder. Inte miljoner, 39 miljarder. Bland de rikaste i Sverige. Han har fått 20 skogsbränder på sina områden. Det är också en predikan. Han som har samlat rikedom
och känt att det här, det äger jag, så kommer elden och så förtär det. Hörrni, det, ja, kanske att det behövs ett straff för en som har 39 miljarder. Jag är inte säker på att han har offrat en enda miljard, kanske till människor i nöd. Det vet vi inte, men det är inte säkert, och det tror jag inte är troligt heller. Men då kan det skalas av alltihop. Och då blir det som han skrev här, Stålhammar. Då får väl stenarna i de nedbrända skogarna vara vittnesbördet då. Ja. Och det säger Jesus. Om dessa tiga ska stenarna ropa. Jajamän. Och det var kyrkoledarna. Jag har inte hört många som har vädjat om omvändelse och allvarsbudskap. Men vi hade en här nu för några veckor sedan i Rallingsås. Men det var väl inte så populärt. Det är ju inte det folket vill höra. Att det vilar en dom över vårt land. Och domen har nog börjat nu. Och jag tror att det följer värre saker i spåren. För trädgårdar som är bruna, det kan vi leva med. Men inte med skördefält. Nu har man redan skördat nere i Skåne. Och det är inte stora skördar. Man kan inte vattna sådana här stora fält. Det är bara Gud som kan vattna. Och håller han då tillbaka regnet, så är det kött, som det heter. Och nu kommer det livsmedelsbrist på det här sättet. Ja, bönderna säljer ut sin boskap och slakterierna är stängda. Nu skakar Sverige på område efter område, och jag tror det är bara första början utav de här skakningarna, och de kommer att hålla på, för Gud är kärleksfull. Det är det han är till dessa människor. Förstå att man är så liten som man behöver hjälp. Ja, hur ska det då bli? Ja, vi som har levt i överflöd. Ja, vi har haft så mycket mat. Men vad har vi gjort med maten? Jo, en tredjedel, 30% har slängts. En tredjedel. Ja. Ja, det kanske vi får stå till ansvars för. Och då handlar det om då dels affärerna slänger mat fast den är ätlig, men de går efter datumet. Och sedan är det ju storköken, skolor och servicehem och så vidare. Det bidrar till dessa 30%, men störst av allt är de enskilda hemmen som kokar ihop och lagar mat och slänger. Mest i hemmen. Hem, våra hem är ansvariga för detta. Och det är allvarligt. Ja, det var en ofrälst krönikör i Göteborgsposten. Hon skrev så här. Alltså det är dessa stenar som ropar. Jag tycker det är tyst i kyrkorna. Jättetyst. På det här området. Och dom vill man inte höra. Och att det kan vara ett scenario utav, som har satts igång här. Då skriver hon så här. Att när min mormor levde under andra världskriget, så kunde inte hon kräva, jag skrev ner det, kaffe macchiato med sojamjölk. Det här måste vara något fint kaffe, jag har nog aldrig druckit det. Alltså, när kriget kommer och nöden, så dessa bortskämda svenskar, då kan de glömma sånt här kaffe med sojamjölk. Och så skriver hon, vi måste vara förberedda på det oförutsägbara
i dessa tider. Vi måste vara förberedda, står det. I dessa tider. Men det är nog inte så oförutsägbart om man förstår Guds hjärta att det blir värre. Och då måste vi vara förberedda. Jaha, det här landet som har slängt då en tredjedel av maten. Vad är vi självförsörjade på? Vi importerar det mesta. Tre saker är vi självförsörjande på. Socker, mjöl och morötter. Ingenting annat. Och det går inte att leva på. Hörrni, detta är nog en förberedelse i vårt övermod. Att det ska tuktas ordentligt i det här landet. Och ni vet vad jag har varnat för. Och när gränserna stängs, då är det slut på importen. Då står vi där med socker, mjöl och morötter. Kanske det måste gå så långt för att människor ska vända om till Gud. Men risken är att det blir kaos, som vi har hört här. För man känner inte Gud. Man har vänt Gud ryggen. Man har plockat bort Gud ända ifrån förskolan till skolan och uppåt. Så då är man inte förberedd och inställd. Åt Gud. Men vi ska vara det. Och vi ska vara förberedda. Och då handlar det ju naturligtvis också då om andlig förberedelse. Men också om praktiskt. Jag har ju talat om det här också. För den dagen affären är plundrad och stängda och allting och gränserna är stängda. Då tänker jag på vad profeten Elisa frågade änkan. Vad har du i huset? Och i Svenska folkbibeln står det, vad har du i hemmet? Och jag tror att detta är en profetisk fråga som Gud ställer till oss här nu. Vad har vi i hemmet? Det vi har när krisen kommer. Det är det vi har och ingenting annat. Vi har ingenting annat att förlita oss på. Frågan är om vi har varit förståndiga nog att ta vara på de här varningarna som vi hör om och som vi ser med våra egna ögon och har skaffat oss förråd för att både äta och dricka. För då kanske vi orkar med och predika. Men annars gör vi det inte. Och har vi inte det här förrådet idag så är jag säker på att många inte har det när den dagen kommer, den morgon vi vaknar. Och svenska folket har nonchalerat de här uppmaningarna som har gått ut inför krisen och kriget kommer. Se till att ni kan försörja er själva. Både 3 och 7 dagar. De flesta har nog bara kanske inte ens läst den här broschyren som har spritts till varenda hem. Utan man i sitt övermod har tänkt, jag har pengar, jag kan köpa. Då visar det sig att mammon är inget att luta sig mot utan det är bara Gud som vi kan då förtrösta på. Men han har gett oss visdom, han har gett oss varningar. Vi har hört det och det här. Och vi har läst om det och vi har fått det ena profetiska budskapet efter det andra. Och som det heter i Uppenbarelseboken, salig är den som hör vad anden säger till församlingen. Ja, det är de som är saliga och det är de som förbereder sig. Och inte skjuter på det. Som den rike mannen som fick såna jättestora skördar, på tal om skördar. Ja, vad ska jag göra? Problemet var åt andra hållet. Jag ska bygga logar och jag ska samla in min gröda. Så vill jag göra. Och sedan ska jag säga till min själ. Ha det bra. Sedan.
Det är det som är nyckelordet. Alla här tänker, ja, jag ska skaffa förråd. Jag ska göra det sedan. Men här har vi väckelseropet. Det blev ingen tid för honom. Du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas. Då står vi där utan allt det här som vi har samlat på oss på den här jorden. Om vi har varit dåraktiga. Men vi ska söka Gud. Och vi ska bedja. Och hade vi uppfattat det här så hade det varit en riktigt stor böneväckelse i vårt land. Och nu blir det böneväckelse, höll jag på att säga, bönesatsningar alldeles oss här i slutet av månaden. Då kommer det från 30 från Tanzania som är mer angelägna om Sveriges välfärd och omvändelse än svenskarna själva. Ja, men det är ju underbart. Om inte vi ber så sänder Gud hit de som ber. Det kan vara ett försök att rädda. Sedan kan valet komma. Valet kommer och det blir politisk kaos. Och då kan vad som helst hända. Då finns det de som vill utnyttja det. Kanske inte bara i det här landet. Ja, men vad ska vi då göra? Jag bedja. Ja, men bedja. Det är inte så roligt. Men vi kan gå på möten. Vi vill gå på härliga möten. Det vill vi göra. Ja. Men det är ju lika dåraktigt som man om idrotten skulle säga så här. Nej, träna det vill vi inte göra. Vi vill spela matcher. Då kan ni ju tänka er hur det går i matcherna. Och det är ungefär så som det är bland kristna idag. Nej, bönemötet hoppar jag över. Men jag hoppas det blir ett härligt, saligt möte. Mycket fin sång och musik. Ja, vad blir resultatet? Ingenting. Det blir faktiskt nedgång istället. Därför att man inte beder. Jag klippte ur ett urklipp här. Han som har arbetat med det här med bön dygnet runt. Och efter 5 år har denne Edvin och hans team redan fått se 150 böneinitiativ där man ber dygnet runt under en hel vecka. Och genom detta har man fått se Gud verka på det mest fantastiska sätt. Orsak och verkan. De bad en vecka. Och genom det så fick man se Gud verka på det mest fantastiska sätt. Vi har bönelista här någonstans. Och det har inte många namn som fattas. Och min tanke är att nu när de kommer hit. En del kommer ju bo här. Att du till exempel Leif kunde fråga dem om de vill ta en timme. Och fylla ut de här bönelisterna och bedja. Helst i början eller så fort de är för tecknade. Och de som inte har tecknats utav oss här bör teckna ordentligt. För tänk, förstår ni, om vi ber dygnet runt samtidigt som det pågår möten under en vecka. En timma. 7 dagar. Skulle vi inte kunna satsa på det? Jag tycker vi kan göra det. Och jag överlämnar det här. Jag har tjatat så mycket om detta så jag överlämnar det till Leif. Och jag tror att vi kan få hjälp av dessa hängivna. Men framförallt så måste ju tyngdpunkten ligga hos oss. Kolla upp listan. Hoppas du står kvar där. Så att Gud får tala i mötena. För gör han inte det. Och människor känner sig träffade i sitt inre. Så omvänder de sig inte. Ja. Och därför vill vi bedja att Gud får tala i de här mötena. Och gör han inte det så kan han tala genom
det som jag har talat om här och som jag tror är början på ett scenario där han kommer att tala högre och högre faktiskt. Och det är som C.S. Lewis säger, när vi har det bra och i njutningen, då är Guds röst som viskande. Och när det är, nu kommer jag inte ihåg det andra stadiet, då talar Gud genom samvetet, det är starkare. Men genom nöden så ropar Gud och kallar på folket. Och så är det faktiskt. Då hörs Guds röst i nöden. Men när vi har det bra. Och därför, jag hade skrivit upp ett bibelställe till här från Hosea som jag tänkte publicera här. Och det är precis det. Ja, vi kan hoppa över det. För jag vill sluta med bön. Det går att läsa på hemsidan där. Jag vill sluta med bön och vädja om bön här ikväll. Och låt oss vädja till andra, var vi än befinner oss i för sammanhang. Vädja om bön. Det är det enda vi kan göra. Och bedja själva. För annars är det bara att vänta på svårare tider. Riktiga nödtider utan beskrivning. Därför att vi i vårt land och högmod har trott att vi klarar oss utan Gud. Vi behöver inget försvar. Vi behöver inga förråd. Grannlandet Finland, de har förråd. Inte för 3 och 7 dagar. Men för 6 månader till varje medborgare på 2500 kalorier. Här finns inte ett förråd. Och det kanske är förbestämt för att det ska ordentligt svida i skinnet. För detta högmodiga folk som har sagt sig tro att man kan leva utan Gud. Vi får se hur det går. Fader i himmelen. Vi tackar dig för att du är så stor och mäktig. Här nere råder dina eviga armar. Och vi ber att de ska få råda. Och jag ber att du ska slå undan benen, Herre, så att vi får gå ner på knä och ropa till dig, Fader i himmelen. Vi tror på dig och vi tror på din makt och vi tror på din helighet. Vi tror att du kan hålla tillbaka regn och vi vet att du också kan sända regn. Vi vill inte förminska dig. Utan vi vill tro på dig som du är beskriven i ditt ord. Herre, hjälp oss att göra det och följa detta. Och då har vi ingenting att frukta i framtiden. Herre, vi anbefaller oss i dina händer. Herre, hjälp oss och förbarma dig över oss. Så att ditt folk, oss, vi ödmjukar oss som du säger här. Och söker dig. I Jesu namn, amen.